framförallt så märks det på ekonomin. Jag tror det tack vare det där programmet så har det nog räddat oss ett sånt här år, kan jag säga. Man ska ju se då i det där programmet vad det kostar per dag per tjur. Och kommer man ner liksom 2 kronor per dag på en sån här anläggning där man har 2000 djur, ja, det är ju liksom 4000 kronor om dagen.
Det finns olika stammar utav både bakterier och virus. Så länge som möjligt försöka hålla de här kalvarna med så få kontaktbesättningar som möjligt.
Du lyssnar på Kopodden och i det här avsnittet får du följa med till Klakeborg i Östergötland. En bit utanför Mjölby ungefär. Willy Pettersson driver tillsammans med sin pappa Stig Åke en ungnötsproduktion med cirka 2000 djur. På gården finns förutom Willy och pappa Stig Åke 3 anställda med en till på väg in och mamma Krista som sköter bokföringen åt företaget. Gården har ungefär 450 hektar mark där en del arrenden är inkluderade och de odlar vall, majs och mest spannmål. Det finns också 3 vindkraftverk på marken där familjen äger 2/3, vilket såklart just nu känns som en extra fin investering. Willy är 5:e generationen som jobbar på gården och det hade han bestämt sig för redan.
Ja, jag sa ju det redan när jag var liten att jag skulle bli bonde. Men sen det är klart jag har haft perioder då jag har varit tveksam. Och speciellt de senaste åren när det har gått lite upp och ner och svänger hårt på marknaden och så här. Men det har ju också varit väldigt extremt med det här coronaläget. Då har man ju också funderat ordentligt alltså. Men jag tror det är bara bra om man ska fundera ordentligt. För lantbruket är inget yrke för en om man inte går in helhjärtat. Då tror jag man mår dåligt. Och jag har bestämt mig för att jag ska fortsätta. Så att jag blev bonde.
Mm. Och jag tänker, håller du med då om hur pappa har drivit det hittills? Eller liksom är ni alltid överens om hur ni ska driva verksamheten?
Absolut inte. Nej. Vi har haft våra duster, men jag tror att han börjar släppa det mer och mer nu och har börjat se att ibland när jag har tjatat igenom en del grejer så har han sett att det har gett väldigt bra resultat och då har väl han litat mer och mer på mig. Så det har blivit bättre och bättre. Och sen har han också lyckats bromsa mig när jag vill göra idiotiska grejer som han redan har provat. Så att jag tycker vi kompletterar varandra väldigt bra. Att han har äldre erfarenhet av vissa saker och jag kommer in med en frisk fläkt. Bland annat med optimeringsprogram och rådgivning och allt möjligt. Även om vi alltid har haft rådgivning så vi har gjort lite ändringar.
Gården köper in mjölkdrickande kalvar från 2 veckors ålder från cirka 30 olika gårdar. För en produktion på 2000 djur så behövs det många kalvar. I kalvstallet finns det cirka 400 kalvar och Willy menar att det finns klara fördelar med att ta in mjölkdrickande kalvar istället för avvan.
Fördelen är att vi kan styra deras tillväxt och få en så god start i livet som möjligt, så tidigt som möjligt. Helst skulle vi vilja ta dem tidigare, men det är ju inte lagligt då. De måste vara minst 14 dagar för att få transportera så här långt. Annars hade man gärna vilja ha den här råmjölkseffekten i början där också, när de byter miljö och så. Men det är som det är.
För samtidigt som ni har mer kontroll på uppväxten så är de ju också som känsligast när de är som minst. Att så här, hur jobbar ni för att se till att de ändå är så friska som möjligt och växer så bra som möjligt?
Ja, vi har ju sådana här kalvammer som desinficerar mellan varje kalv. Då. Den stänger luckan till nappen och sen så har den ju egna foderkurvor och allt så, och varnar om kalvarna inte går in då. Och då är det ju oftast att kalven är sjuk eller något, eller på väg att bli sjuk. Så då får man ju gå och tempa och sätta in åtgärder efter det. Och här har vi ju 2 heltidstjänster, 2 tjejer här som går hela dagarna. Så de har rätt bra koll på dem. de har väldigt bra koll i och med att de har amman som hjälpmedel och sådär. Och sen ser de ju, de går ju runder också då, och kollar hela tiden. Och har termometer med sig, så det tycker jag vi har rätt så bra koll på.
Hur viktigt är det ändå att se till att de här småkalvarna mår bra för sen för slutresultatet?
Det är ju det absolut viktigaste. Att det är här man sätter grunden. Får de en dålig start, och då kommer de släppa efter hela vägen. Det är bara så. Så det är jätteviktigt.
Finns det något annat du tror är viktigt för just för kalvhälsan skull?
Ja, det är ju hela miljön. Till exempel här inne som du ser, det är ju öppna väggar. Det är ju inte alls tillslutet. Så vi har ju försöker ha så god frisk luft som möjligt då. Vissa gör ju tvärtom, de sätter vinnet och bygger igen. Och det har ju sina fördelar där med naturligtvis. Men vi tycker att det är bra så här att ha öppet. Det är väl någon dag om året och det är strax över plus liksom och snöar och blåser storm. Då är det inte så roligt, men då går de in i sina såna här, vi har ju såna här iglos då. Då går de in och lägger sig där oftast.
Ni köper in djur från ganska många gårdar, även om det kanske inte var tanken från början.
Nej, tanken var ju att vi skulle ha en vision om att komma ner i max 5 gårdar. Men det var rätt så svårt. Det kom kalvbrist emellan och lite sådär. Och många större gårdar har ju börjat bygga ut köttsidan och behålla själva med då. Så i dagsläget tar vi från ungefär 30 gårdar.
Det kan ju alltid vara en risk liksom, när man köper djur, oavsett hur många gårdar man köper ifrån. Att så här, hur jobbar ni med smittskydd för att minimera risken för smitta?
Det man kan göra är ju att hålla dem så här i samma grupp. Man brukar ju säga det att man ska inte ha mer än 10 kalvar i varje grupp. Nu har vi ju 20 i varje grupp. Och vi ser ju att det har ju funkat bra. Alltså, men det är ju inte helt optimalt. Men det är ju en kostnadsfråga med att man kan inte ha 10 kalvar på en amma som kostar 150-200 000 kronor. Det blir lite för dyrt. Men det vi har gjort, vi har ju ändå byggt med heltäckande cementväggar emellan en del boxar då, så att de ändå inte ska kunna nå varandra. Och sen som sagt luftigt i stallet, så bra, så god ventilation som möjligt.
Om man då är en besättning som köper in mycket kalvar, vad ska man tänka på för att ha ett så bra smittskydd och friska kalvar som möjligt? Katinka Fungbrant är veterinär som nu jobbar på vår avdelning kunskap och utveckling och har jobbat mycket med smittsamma sjukdomar.
Ja, och köper man då från många gårdar, så det man kan göra är ju att man försöker ha så många olika grupper som möjligt. Och har du många olika grupper blir det ju små grupper. Och man kan kolla, är det några gårdar som har vissa smitter, att man kan göra grupper med bara de kalvarna. Så har vi några som då är kända mycoplasma bovis gårdar som man köper ifrån. Då kan man ha dem i en egen gård. Eller någon gård som kanske har extra fina kalvar. Och stora kalvar. Då kan man också hålla dem i en egen grupp för att isolera dem. Och har vi fria gårdar att man håller dem. Men allmänt sett så är det så att det finns olika stammar av både bakterier och virus. Så länge som möjligt försöka hålla de här kalvarna med så få kontaktbesättningar som möjligt. Man kanske inte, köper man från 30 olika besättningar, kanske man inte kan ha 30 olika grupper. Men man kanske kan hålla 2-5 besättningar i samma grupp. Och då hjälper ju det någon lite också. Och så små grupper. Vi har också sett att tar man emot kalvar i små grupper, eller som kalvhydde, och det kan vara enkelbox eller parboxar, de första veckorna, så innan de rensar sig från en del infektioner innan de sprider dem vidare. Så det är också ett bra tips som man har sett både i Sverige och utomlands. Ja, det är ju bra ventilation också. Bra luft och bra liggunderlag. Så små kalvar, det vanligaste när man köper in, det är ju lunginflammationer. Och det som kan förebygga lunginflammationer, det är ju mycket strömedel. De ska kunna bädda ner sig i ströt. dels så håller de ju värmen bättre när det är vinter och dels så torkar det upp. Och sen att man har bra ventilation så att man ventilerar ut de smittorna som kommer ut i luften. Och att det inte är fuktigt. Man ska inte ta emot kalvar som har liksom synliga pågående sjukdom, utan de måste ju vara friska när de kommer. Det går ju, hämtar man kalvarna själv då vid ett mellangårdsapparat, man faktiskt kollar dem, och när det kommer till förmedlingskalv så är det ju ändå transportören, får ju inte ta med sig sjuka djur. Mm. Sen kan ju allting hända under transporten och då behöver man ju ha en plan för vad som händer. Men dyker upp sjuka djur här eller djur som liksom inte riktigt är tipptopp, att man direkt har ett ställe där man kan isolera dem och sköta om dem. En liten VIP-avdelning med lite extra ströt och där de inte kommer i kontakt med andra djur, så att man, även om man får in ett djur som är smittat, så behöver det inte smitta ner alla andra. Så det viktigaste är ändå att man har en bra miljö för djuren och en bra utfodring. Att de kommer igång och äta och dricka direkt. För de åkt en bit och kommer till en ny miljö, det är inte alltid de hittar till vatten eller mjölk direkt när det är små kalvar.
Något alla kan göra för ett förbättrat smittskydd är att gå med i smittsäkrad besättning.
Ja, men smittsäkrad besättning är ju ett förebyggande smittskyddsprogram där man har i tre olika steg, och det är för alla nötkreatursbesättningar. Och då steg ett så kan man själv ansluta sig på Växasmins sida, och så gör man gör en webbutbildning och en egen inventering där man svarar på olika frågor om smittskydd och hur man har sin gård, och man lär sig en hel del. Och så finns det vissa regler omkring djurkontakter, och till exempel att man då ska ha ett smittskyddsområde inför förprövning. Och är man då med på steg ett så får man 60% ersättning, statlig ersättning, eventuellt salmonellautbrott. Och är man med på steg två, då tillkommer det ett veterinärbesök som ska göras med 18-24 månaders intervall beroende på besättningens storlek. Och då går ju en veterinär som är utbildad inom smittsäker besättning igenom gårdens hygien och smittskydd, och så gör man en gårdsanpassad rådgivning och handlingsplan. Och så är det vissa kontrollpunkter då man ska leverera. Då får man också 70% statlig ersättning om man blir spärrad för salmonella, utav ersättningsbara kostnader. Och har man då en steg tre så har man även en fördjupningskurs på gård. Och fördjupningskursen handlar ju om smittskydd, och då ska alla gårdens medarbetare vara med. Och då är det också 70% ersättning vid spärr för salmonella. Alla gårdar kan ju vara med i smittsäkra besättning, så att det finns inga begränsningar för hur många djur du köper in och från hur många besättningar du köper in, utan alla kan vara med. Det heter 155-regeln. Så att om man köper in fler än 150 djur från fler än 5 besättningar, då har du inte rätt vid statlig ersättning vid sanering av salmonella enligt den lagstiftningen. Men då kan man teckna en speciell salmonellaförsäkring.
Det här är ju de som är avvanda. Här flyttar de ju sen från mottagningsstallet. Hamnar de i de här treväggarshyddorna.
Men hur länge är de i de här längorna då?
Vad kan det vara? Det är ett par månader innan de går in på gummispalt sen.
Hur brukar uppfödningstiden och slaktvikten och sådär se ut?
De brukar väl ligga runt, var ungefär 16 månader när de går till slakt. Och sen slaktvikten ligger på ungefär 275 kilo slaktvikt då.
Vi kommer komma tillbaka till det hela tiden, att så här, med tanke på läget just nu med höga pris på insatsvaror. Har ni liksom samma strategi när ni ska skicka iväg djuren, eller har ni liksom gjort om kalkylen där lite?
Hur då menar du?
Jag tänker om ni liksom har räknat om och att det är billigare att skicka dem lite tidigare eller lite senare. Jag tänker att desto större de är, desto mer ska de ju äta också.
Ja, vi vill ju helst skicka dem tidigare än vad vi gör idag. Och nu har jag ju räknat med dagens skyhöga foderpriser. När spannmålen är så dyr så är det nästan lönsammare att skicka dem som mellankalvar. Men det finns ju ingen jätte... Det är inte så jättepopulärt bland slakterierna att ta emot så mycket mellankalv. Så, men de stora är väl de som är dyrast just nu, tycker jag. Det går åt mycket energi till själva underhållet av djuret.
Det är många munnar att mätta och många djur som ska växa på Klakeborg. Och med tanke på foderpriserna är foderstrategin viktigare än någonsin. Gården odlar raps och vete, men det säljs vidare och istället köper de in billigare spannmål som de sedan producerar eget kraftfoder av. Så vad kraftfodret består av varierar också beroende på hur priserna ser ut. Gården har foderrådgivning från oss på Växa och Willy har också som första kund själv fått prova på att använda foderprogrammet FoderOpti. FoderOpti är fortfarande under utveckling och kan väl ses som en uppgradering av individram. Våra rådgivare jobbar redan med programmet och räknar foderstater och Willy har alltså fått prova på att använda programmet tillsammans med vår produktionsrådgivare Jannica Kraft. När det här avsnittet spelades in i början av juni var det precis innan första vallskörden och ja, foderstaten såg lite ovanlig ut.
Ja, just nu ser den väldigt konstig ut för nu är grovfodret slut sedan ett par veckor så nu kör vi ju med halm och sen kraftfoder som vi gör själva då. Och potatis kör vi mycket med. Jag använder ju Växas foderprogram det här som heter FoderOpti. Som jag testat nu i några månader. Och tack vare det så kan man ju hela tiden välja det optimala och billigaste alternativet. Så jag ändrar faktiskt rätt så ofta. Inte för ofta då, för man måste ju hinna se resultat. Det tar ett par veckor innan man börjar se på dem.
Och när ni har en sån lite ovanlig foderstat, märker ni av någon liksom påverkar tillväxten på något sätt?
Alltså lite har de väl tappat om man, vi gjorde en billigare foderstat för ett par veckor sedan just med tanke på spannmålspriserna. Men det tappade vi ju på. Men ja, det blir ju dyrare naturligtvis att köra halm och spannmål. Men annars för djurens skull så lider de nog inte för vi har ju även kört med sån här havsalger och grejer vi har blandat i. Tidigare som vomstabiliserande, om man säger.
Men ändå att ha foderrådgivning, för det är ju långt ifrån alla uppfödare som faktiskt har hjälp med liksom, fodret och foderstaten. Att vad tycker du ändå har gett att ha den här hjälpen utifrån?
Jo, men det är jättebra. Alltså, det här med att kunna återkoppla till någon och känna en trygghet i produktionen, det är ju jätteviktigt. Och jag har ju som fördel att jag går ju här och kollar och ser hullet på dem. Jag ser det ju nästan liksom vecka för vecka så. Och jag tittar på konsistensen på skiten och sådär. Och ser hur de mår. Och sen samtidigt har jag kontakt med rådgivaren som har sina siffror och ja, referenser i det där i foderstaten. Så det kompletterar väldigt bra. Samtidigt som man själv lär sig väldigt mycket av att sitta och göra egna foderstater ihop med rådgivning då. Ibland så ringer jag till Jannica så får hon hjälpa mig om det är något jag inte förstår och ibland så gör jag egna också. Och sen ibland så gör jag egna och så låter jag henne kontrollera och ändra om jag har gjort fel. Så att det är väldigt, väldigt bra tycker jag. Vi har ju minskat kraftfoderförbrukningen rätt så mycket sen jag började med det där programmet då. Tidigare så har vi nog lite grann överutfoderat med det och då går det ju bara rätt igenom djuren. Framförallt så märks det på ekonomin. Jag tror det är tack vare det där programmet så har det nog räddat oss ett sånt här år kan jag säga. För det får man ner, man ska ju se då i det där programmet vad det kostar per dag per tjur. Och kommer man ner liksom 2 kronor per dag på en sån här anläggning där man har 2000 djur. Ja, det är ju liksom 4 000 kronor om dagen. Det blir rätt mycket pengar på ett helt år som man sparar in.
För våra rådgivare jobbar ju med det här och då som kund kan man ju såklart liksom få använda eller liksom få hjälp med FoderOpti genom våra rådgivare. Och du har ju då haft Jannica här som har liksom, ni har tillsammans räknat på ut foderstaten. Att ändå ha den här hjälpen också ifrån en rådgivare, hur viktigt har det varit?
Ja, det är ju viktigt att jag inte gör fel. För jag menar, jag kan ju missa en kontrollpunkt. Jag vet när början när vi satt ju via, vad heter det, Teams eller vad heter det? Ja, man har sånt där videomöte då och kör. Då satt vi och knappade tillsammans och så delade jag min skärm så hon också kunde knappa på min skärm då. Och då tyckte jag att foderstaten så jättebra. Då sa hon, nej men titta, vad tycker du de ska ha 200 kilo kalk kvar om dagen? Nej, då hade ju programmet liksom, då hade jag missat att begränsa det. Och då tyckte programmet att de ska bli mätta så vi vräker på kalk. Så man får ju vara lite observant på kontrollsiffrorna så. Men det har ju hon stenkoll på. Hon har ju det i huvudet. Medan jag får titta i en lista då. Så det går väldigt smidigt. Om jag ringer henne så gör hon en foderstock på 10 minuter, en kvart, så är det färdigt sen. Men samtidigt så är jag envis. Jag vill hålla på och trixa själv först innan jag ringer till henne. Så ofta så ber jag henne kontrollera den efteråt jag är färdig då.
Du sa tidigare att just i år har ju liksom just foderrådgivningen och foderoptik kanske var extra viktiga med tanke på läget, men tror du att ni kommer fortsätta med både foderoptik och foderrådgivningen framåt även när läget blir lite bättre?
Ja, absolut. Det kommer jag fortsätta med. Jag har som exempel, jag la ju in mina gamla, när jag började med det här, jag började strax, var det efter jul tror jag. Då var ju fortfarande priserna någorlunda stabila, även om det var höga foderpriser. Men det var inte så hemskt. Då la jag in mina gamla foderstater jag hade i programmet för att se vad de kostade. Och till exempel den här slutgödningsgruppen kostade då 30 kronor per tjur och dag. Och sen gjorde jag och Jannica en ihop, en ny. Och då vred ju den ner kraftfodergivan. För de här fick lite för mycket protein. Men det räckte ju med att jag kom ner i 25 kronor på den här gruppen. Och har man då 600 djur här inne gånger 5 kronor per dag, det blir liksom 1000 lappar om dagen. Och på ett år så jag räknade ut, det gjorde ju någon sån här, någon miljon ungefär man sparar in bara på att ha programmet. Så att det är absolut värt att optimera. Ja.
När du pratar om det låter verkligen som du har stenkoll och att det räknas väldigt mycket i produktionen för att liksom verkligen ha koll på hur det går.
Ja, man är ju en liten nörd. Jag tycker det är jätteroligt att hålla på och räkna. Och framförallt så tycker jag det är jätteskoj att göra foderstater just för att man ser så direkt på dem att jäklar, det här var bra. Nu kör vi liksom. Och sen just det här att ha den ekonomiska kontrollen. Att man hela tiden ser, idag kostar det mig så här mycket att fora de här djuren. De ska ju växa så bra som möjligt hela tiden. Framförallt ska de må bra. Och det tycker man ser på dem. De har glansig päls och ser fina ut. Bra hull.
Ja, för jag tänker just fråga dig när vi ändå så här, vad tycker du är det viktigaste i, alltså när det kommer till djuren?
Det är ju hälsan på dem. En tjur som inte mår bra i sin miljö, den kommer inte växa. Så är det bara. Den kommer stå och stampa och kosta pengar och tid och kommer må dåligt. Så det är inget. De ska må så bra som möjligt. Annars kommer man, oavsett hur mycket bra foderstat och allt vad man gör, så kommer den inte att växa optimalt om den inte mår bra.
Hur ser ni till då att de mår så bra som möjligt? Det är ju många som ska må bra här.
Ja, det är ju daglig tillsyn och kolla liksom, som jag sa där, att man ser rätt snabbt om någon inte trivs på spalten till exempel. Då tar man ut den igen så får den gå på djupstebädd. Och sen ser man ju hur magen fungerar på dem om man har rätt lirat i foderstaten med mera. Och även har hänt ibland att man har en sån här bråkstake som liksom tränger sig fram som en tant på Ullared bland sina kompisar och liksom gör dem illa, eller en bråkstake, då får man ju se till att ta bort den. Då kan det vara antingen att han behöver komma till några som är lite större än honom själv, så han blir liksom lite mer lägre i rang, eller så får man ju skicka den till slakt.
Något som kan drabba alla besättningar är bakterien Mycoplasma bovis. Just på Klockeborg har man inte fått in smittan, men det är viktigt för alla nötkreatursbesättningar att veta vad Mycoplasma bovis är för någonting och hur man ska hantera det om det kommer in i besättningen. Katinka Fungbrant, som är veterinär på vår avdelning kunskap och utveckling, har jobbat med Mycoplasma bovis i drygt 10 år och varit med och testat och utvärderat hur man upptäcker smittan, nya råd och behandlingar.
Mycoplasma bovis är en bakterie som orsakar sjukdom hos nötkreatur. Och det kan vara olika sorters av sjukdom. Det ger symptom både som djurinflammation hos kor, men alla djur kan drabbas av både lunginflammation och ledinflammation. Och man vet också från England, så visar man också att det pratar om fertilitetsproblem, att det förekommer i aborter och kastningar hos kor. Men vi ser det främst hos kalvar, även om vi vet att det förekommer hos andra. Alla djur kan vara bärare, så att de är inte alltid sjuka. Utan de kan ju bära på bakterien utan att de visar symptom, att de blir liksom friska smittbärare. Och det är det som gör den här sjukdomen så klurig, att de kan vara liksom friska smittbärare.
Hur upptäcker man den då? Det måste ju vara jättesvårt.
Men det finns vissa tecken som vi oftast går på, eller där vi oftast hittar den. Så hittar man det ju på näsvabbar, när man tar näsvabbar från kalvar. Och vilka kalvar ska man då ta ifrån? Jo, men då ska man ju ta på dem som är sjuka och har lunginflammation, så har man möjlighet att hitta det. Vi har tagit många gånger näsvabbar på friska kalvar i besättningen där man har dem. Då hittar man det inte, utan vill man veta om det finns i besättningen, då behöver man i första hand ta prov från sjuka kalvar. Sen kan man också hitta det på antikroppar på tankmjölk om man är med. Till exempel i frisk och då provtagningsabonnemang och hitta det. Att man provtar sjuka djur som har kliniska symptom på mycoplasma, det är liksom bästa sättet att hitta det. De speciella fallen där vi oftast hittar när man ska misstänka det, det är om man har lunginflammation tillsammans med andra symptom på mycoplasma. Och det är ju då främst om man har ledinflammation eller mellanöroninflammation, alltså att de går med ett snett huvud lite grann. Har man de symptomen samtidigt som lunginflammation, så är det bra att ta prov för mycoplasma. Och det är också så, när man alltid ska ta prov och se vad som händer, det är ju att om man inte har liksom förväntad effekt utav sin antibiotikabehandling när man behandlar kalvarna.
Vad jag förstått så är det det är svårt att behandla mycoplasma bovis.
Ja, det är jättesvårt. Det här är en bakterie som inte har någon cellvägg, och vanligt penicillin, det vill säga vitt penicillin, attackerar ju del av cellväggen, och då den bakterien inte har den, då är den naturligt motståndskraftig emot penicillin. Så då behöver man gå på lite bredare antibiotika för att det ska fungera. Och tyvärr är det så att även de här andra antibiotikasorterna har en väldigt begränsad effekt mot mycoplasma och kan vara resistent. Så att vi har ingen bra antibiotika för att använda mot mycoplasma. Och när det kommer till djurinflammationer till exempel och ledinflammationer, så avråder vi ifrån att ens försöka behandla med antibiotika. Utan det bästa man kan göra då, det är att isolera de här djuren som har mycoplasma bovis och hålla dem i en särskild grupp så att de inte smittar andra. Och så slakta ut dem då successivt. Men med det sagt, att behöver man ju inte slakta ut alla djur. Om man då kalvar som har mycoplasma bovis, så är det ibland så i vissa besättningar att det faktiskt fungerar med vanligt vitt penicillin på de här kalvarna som faktiskt har mycoplasma bovis. Och det kan ju vara så att även om vi har smittan i besättningen, så är det inte alla kalvar som är smittade av mycoplasma bovis, utan en del kan vara sjuka av en annan bakterie som är känslig för penicillin. Men även de kalvarna som har mycoplasma bovis kan ju vara hjälpt av att vi behandlar andra bakterier som finns i lungorna.
Hur ska man då hantera det här när man får in sjukdomen i sin besättning?
Jag brukar tänka att man ska hitta besättningens lite svaga punkter. Och så ska man jobba liksom på olika led. Så för det första behöver man stärka smittskyddet. Så att har man fått in det till några djur, så kan man stärka smittskyddet så att man inte smittar ner alla sina djur eller alla sina djurgrupper. Och sen behöver man stärka varje djur då. För att de djur som smittas, det är inte alltid de utvecklar symptom, utan de kan ju vara bärare utan att det sjuka. Så att om varje djur har en bra motståndskraft, att de inte får diarré och man har en bra utfodring och en bra miljö, de stressas inte, de har lugna grupper, då är det inte säkert att de visar symptom. Så då ska man jobba med liksom att stärka djuret. Och så jobbar man ju då, och det hänger ihop med stärka djuret, att man jobbar med djurens närmiljö. Att man har bra luft och bra liggytor. Får man in smittade, det är egentligen vanligt djurhälsoarbete brukar vi säga. Göra det bästa för djurhälsan. Och det bästa man kan göra är såklart att hitta de svaga punkterna som är lätta att åtgärda.
Klakeborg säljer sitt kött till HK Scan, och när det här avsnittet spelades in hade priset höjts med cirka 5 kronor. Men det har inte varit tillräckligt för att kompensera enligt Willy.
Nej, det har det inte varit. Jag räknade redan i början av den här Ukraina-historien drog igång. Så räknade jag tidigt där att vi behöver ha ungefär 10 kronor per kilo mer jämfört med förra året. Och då är vi 5 kronor högre bara halvvägs. Så där måste ju till mer. Och det märker man tyvärr på kollegor som inte sätter in djur. Och många funderar på att sluta. Och en del har till och med slutat. Så att höjs inte pengar nu. Då kommer det ju bli en bristsituation. Och hela systemet kommer ju bli mer. Om det inte finns kött så blir det mer känsligt. Mm. På andra plan liksom. Så där måste verkligen upp mer.
Men hur påverkar det er lönsamhet då?
Ja, det påverkar den negativt, det gör det. Jag skulle nog säga att djuren går väl kanske lite plus just nu, men stort sett plus minus noll snart. Men som tur är så har vi höga energipriser och vindkraftverk, så det är väl ungefär det som lyfter allting just nu och håller den igång. Men annars så det måste till en höjning. Sen har vi ju, eftersom vi odlar spannmål själva med, så kan vi ju sälja den till ett bra pris just nu med. Så det går ju lite hand i hand. Så brukar det vara att ett år så går köttet jättebra, men då går ju spannmålen desto sämre. Så det brukar växla lite sådär. Man får ha lite olika ben att stå på. Jag tror man bara ska försöka och fokusera på sitt. Jag tycker att jag har gjort det jag kan och söker hela tiden nya lösningar på hur jag kan producera på ett bra sätt. Sen är det bara landa i det och hålla sig i, liksom köra på.
För vad tror du ni skulle behöva för att hjälpa er på bästa sätt?
Oj, ja, det är en bra fråga. Ja. Vi skulle behöva få ner foderpriserna eller få upp slaktpriset helt enkelt. Men sen samtidigt är man ju orolig över allting. Det är ju inte bara sånt, utan det är ju alla priser egentligen. Ska jag köpa balplast, ja, då är den jättedyr nu. Ska jag köpa någon gummidäck eller något till lastmaskin, det är ju också jättedyrt. Utan det har ju liksom hela ekonomin har skenat iväg. Det är inte bara fodret. Så att det är ett svårt läge, om man säger, för alla industrier och inte minst för konsumenten, tror jag. Som där jag har kompisar utanför lantbruket som liksom börjar gnälla om att de skulle behöva högre lön för att ha råd att köpa vårt fina svenska kött. Och det är ju tråkigt att behöva höra sånt också. Ja, jag kommer ju i alla fall inte underskatta vallen. Den har ju varit motorn i det hela på ett sätt, men samtidigt så har man ju ersatt den grovfodret väldigt mycket med spannmål. Och det tål att räknas på att bli en bättre vallodlare. För det kanske man har ibland gått och väntat lite för länge på för att få volymer för att kunna ha späda ut med kraftfoder sen. Och det kunde ju vara lönsamt förut, men det är inte det idag att göra så.
Vad tänker du just nu om framtiden för svenskt kött?
Ja, den ser väl rätt så ljus ut ändå, vill jag hoppas. Men det är ju en risk att köttet blir en lyxprodukt till slut om det är så att vi tvingas hela tiden att höja för mycket, att produktionen är för dyr och att vanliga svensson, eller vad ska man säga, liksom inte har råd med det.
Ser du ljust på framtiden för er egen verksamhet?
Ja, det måste man göra, annars så ska man väl inte hålla på.
Och det var allt från Willy Pettersson på Klakeborg och allt från Kopodden för den här gången. Alla avsnitt av Kopodden hittar du på vår hemsida vxa.se/kopodden eller där poddar finns.